Familjeträdspodden. För dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer. Sänds i samarbete med Familjeträdet AB. Nu kör vi! Familjeträdspodden.
Jag måste bara börja med att ta upp en sak som hände oss i veckan som jag tycker är oerhört talande om vilka olika personligheter vi är och hur himla olika vi kan tänka när det gäller vissa frågor. Mm. Vi satt och käkade kvällsmat och sen så började vi diskutera en sak som handlade om, jag minns inte riktigt vad det handlade om, men det har inte så stor betydelse för där vi hade pratat i 15 sekunder om någonting som handlade om nuet, tror jag. Och så efter 15 minuter så säger du så här. 15 sekunder så säger du så här. Ja, så här har det varit i 14 år, säger du. Och liksom, what? Hur fasen fick du det till 14 år utifrån en sakfråga som vi pratade om och hade pratat om i 15 sekunder?
Ja, men jag tyckte väl att det var väl, jag såg väl ett mönster i att det brukar se ut så där. Och så hade jag en chans att liksom peta till där på något sätt.
Ja, och vad som händer i det här är att ja, det vi pratade om och som vi skulle prata om blir sekundärt. Utan, ja, då helt plötsligt skulle vi prata om 14 år och vad som har hänt under det. Så liksom, det här kan vi hamna i ibland.
Ja.
Och utifrån också våra personligheter, att jag är lite mer petig när det gäller att hålla sig kanske mer till fakta och hur det verkligen är. Men i din värld har det hänt 3 gånger under 14 år. Ja, då är det så här. Håller du med?
Ja.
Du har ingen chans att säga någonting annat.
Nej, precis. Nej, men absolut håller jag med. Och det var ju liksom det var onödigt sagt, alltså i efterhand. Men ja, men nu blev det så.
Ja, just det.
men det är helt korrekt. Alltså att jag kan ju spinna iväg och lägga in hur mycket som helst liksom, i någonting som det från början absolut inte handlade om. Mm.
Och jag bara bejakar dig nu.
Ja, precis.
men jag tror att det här är ganska så typiskt för oss i vissa diskussioner. Just det här med att jag vill hålla mig till sakfrågan, till en grej. Jag vill fokusera på den och prata klart om den. Medan du drar in 14 års samling. Liksom.
Ja, men då kan vi ju ändå säga så, men gud vilken tur att det var inom situationstecken bara 14 år vi har varit tillsammans. För tänk när vi har varit tillsammans i 25.
Oh my god. Då tänker jag så här, nu gäller det att beta av allting.
Precis,
som vi behöver.
Så att vi inte har någonting, fast det kommer aldrig hända att vi inte kommer ha någonting.
Men jag kan komma med ett schema över, nu det här behöver vi prata klart om.
Ja, precis.
Innan året är slut.
Ja, men det är som du säger, att diskussionerna, de blir ju liksom någonstans någonting helt annat. Mm. För att vi kommer in på ett sidospår.
Mm.
Sen är det ju det, du skulle ju också kunna valt att inte gå på den tråden som jag slängde ut där.
Ja, fast jag blev ju irriterad.
Ja, det kan man ju göra någonting åt.
Helt plötsligt hamnade i mitt knä.
Jag tyckte det var rätt skönt faktiskt.
Ja. Men du, vi ska inte prata så mycket mer om det.
Nej.
Utan jag tänker att vi ska ägna den här podden åt att prata om behov.
Yes, det ska
vi. Och behov som en drivkraft.
Mm. För det är ju faktiskt så att våra behov, de är ju grundläggande. Det är sunda mänskliga behov vi har. Och vi har alla olika behov. Och vi är mer eller mindre känsliga för om vi upplever att de kränks. Mm. Och sen så kan man ju också säga att våra behov är ju också utifrån vår uppväxt och hur de har blivit tillgodosedda.
Mm.
Eller i tidigare relationer. Och det kan ju också vara så att de har blivit uttömda. Liksom.
Och man skulle kunna säga också att om behoven är grundläggande så finns de behoven hos oss alla.
Ja, precis.
Mer eller mindre.
Absolut.
Och mer eller mindre uttalade eller outtalade.
Precis, och vi kanske mer eller mindre medvetna om dem själva också.
Mm.
Så det finns ju många fler än de vi kommer att ta upp, men vi kommer att ta upp 5 stycken.
Mm. Vilken ska vi börja med, tycker du?
Ja, men jag tycker att vi börjar med kontroll.
Kontroll? Mm.
Och då är det ju, för att man, alltså vi har ju alla en viss typ av kontroll också, för att annars så skulle vi ju liksom gått ut på gatan utan att titta på om det kommer bilar eller ja. Så att det är liksom, det är ju inget negativt. Sen är det ju om jag börjar kontrollera någon annan, det är ju någonting annat. Mm. Men vi utgår ju också, vi har plockat ut de här behoven utifrån det vi ofta möter när det gäller bonusfamiljer.
Mm. Och jag tycker det är ganska vanligt just att vi kommer in på det området kontroll.
Precis.
Att kontrollera, att känna sig kontrollerad är en ganska typisk diskussionsfråga i många bonusfamiljer. Och kanske också då när det handlar om att den biologiska föräldern känner sig kontrollerad av bonusfamiljen i sin relation till sitt eller sina barn eller sin omgivning.
Ja, och som bonusförälder så kan man känna sig kontrollerad eller att liksom utifrån kanske bonusbarn eller ex-partner eller partners ja, liksom föräldrar, vänner. Det kan ju vara på många olika sätt. Mm. Men vi ska prata om det utifrån att man kan känna att man har en egen vilja och att man inte är tvingad att göra saker som står i strid med ens vilja. Och att man också kan känna att man har en möjlighet att påverka i relationen. För det är också en typ av en känsla av att ha kontroll över sitt liv.
Ja, precis. Jag tänker också att det kan finnas en rimlighet i kontrollen. Alltså vad är rimligt för mig att ha kontroll över?
Ja, det att det finns en förutsägbarhet.
Ja, precis. Och för den kan ju vara oerhört viktig när man till exempel, det kan vara en rimlighet i att jag får veta ändringar av tider när barnen ska komma in i bonusfamiljen. Så att jag hinner att dels förbereda mig rent mentalt, det vet vi att en del behöver. Men det kan ju också ha att göra med praktiska saker, att jag ska laga mat. Hur många är det som kommer att äta till exempel? Eller det kan vara ledigheter. Vad kommer att hända? Vad är det som redan är bestämt? Och vad behöver jag förhålla mig till? Att det finns en rimlighet i information. Precis. Vad behöver jag för att jag inte ska må dåligt, helt enkelt?
För det är så, om man har den informationen, då kan jag också slappna av på ett annat sätt. Eller jag kan fortfarande i och för sig vara liksom i en anspänning om det är så att jag inte har koll på läget när bonusbarnen ska komma eller liksom schemaändringar överhuvudtaget eller sommarsemestrar. Men om jag har informationen eller om jag vet att när jag kommer hem så kommer bonusbarnen vara där trots att det inte är liksom inom situationstecken vår vecka. Då kan jag mentalt förbereda mig. Vilket jag inte kan göra om jag inte vet, såklart.
Och då kan vi ju hamna i ett samtal emellan två vuxna i en bonusfamilj. Rimligheten i att ha kontroll. Och där kan ju man ha olika åsikter om vad som är rimligt i det här. Men att utgångsläget är att försöka hitta en gemensam nivå på rimligheten. För den kan ju skilja ganska mycket från början när man börjar prata om rimligheten.
Ja, men som förälder så har man ju inte, man har fortfarande ett behov, eller kan fortfarande ha ett behov av att ha kontroll. Men i känslan ser det annorlunda ut om barnet kommer tidigare eller om de är hemma när man kommer från jobbet och de inte ska vara där. Det är ju en helt annan typ av känsla. Men att man inte värderar de olika känslorna som rätt och fel eller bra eller dåligt. Mm. Utan att det faktiskt är olika behov. Mm.
Så tipset egentligen är ju att sätta upp den här frågan på dagordningen. Det här behöver vi prata om. Vad är rimligt när det gäller de två vuxna och kontrollbehovet? Och att få veta, så att säga, vad som ska hända, det förutsägbara.
Precis.
Men kommer det hela tiden att hända oförutsedda saker? Det vet vi. Men man kan ju faktiskt till att börja med, vad är förutsägbart i det här?
Precis. För att det är som sagt, det gör ju någonting med en känsla. Mm. Mm. Så det är en sån sak.
Mm. Har du någon mer på?
Yes, integritet.
Integritet. Mm.
Och att det är ju att man behöver känna att man kan leva och i enlighet med sina värderingar och det som man tycker är viktigt, och att man känner också att andra respekterar min person och mina gränser.
Mm.
Och det är ju också, och de här går ju lite i linje med varandra, tänker jag. Om vi kan prata om det här med utifrån förutsägbarhet och kontroll. Och jag känner också att det som är viktigt för mig, det är också viktigt i den här relationen. Och likadant för ens partner, såklart.
Så att integritet kan man också koppla ihop med värdegrund.
Mm.
Vad som är viktigt för mig och att det har med min integritet att göra.
Exakt.
Det kan ha att göra med hur nära vill jag ha bonusbarnen?
Det är en annan gränser, typ. Ja, precis.
Gränserna, ja, precis. Ska de få vara i sovrummet eller inte? Det kan vara en integritetsfråga.
Absolut.
Så det finns ju egentligen både saker som man kan bestämma, hur vill vi göra? Hur vill vi ha det? Och att försöka att komma överens om, ja men det här är viktigt för oss båda. Och om man inte kan komma överens, så är det här också ett område som man behöver att sätta ord på. Och kanske framförallt i början, att man faktiskt får lov att prata om sin egen integritet utan att bli bemött med att ja, men det där är fel.
Mm. Och likadant, även om man har levt tillsammans under ett antal år, så behöver man kanske hämta hem de här diskussionerna igen. För att när vi går in i en relation och i en bonusfamilj, så kan vi ju gå in med en hög ambition av och hur vi tänker att det ska vara, hur vi vill att det ska vara, och så är vi i det. Och efter ett tid så börjar man märka att vänta lite, nu har jag trampat över mina värderingar, mina behov, utifrån att jag ville in och liksom skapa relationerna, och man tänker att det är saker som är positiva som sen kanske blir mer att det stressar eller att det påverkar mig på ett annat sätt. Så även om man har levt tillsammans under, det kan ju vara många år, så kan man fortfarande gå tillbaka och börja prata om de här, vad är viktigt för oss nu, även om det har sett annorlunda ut än tidigare.
Jag tänker det behöver ju nästan börja i jaget, i min egen integritet.
Absolut.
Ja. Och att det måste vara utgångsläget. Så här tänker jag nu, idag. Det här är viktigt för mig. För att någonstans så kommer man ju behöva trycka det här emot varandras integritet. Och det kan ju också ha att göra med hur vi klär oss i bonusfamiljen. Hur vi går klädda på morgonen till exempel. Eller överhuvudtaget.
Ja, precis. Är det okej att gå liksom i underkläder, eller vad tänker vi, knacka på dörren? Alltså det finns ju många, just om vi tänker också gränser utifrån det perspektivet. Mm. Så att det tycker vi, det är ett viktigt behov.
Kontroll, integritet.
Mm. Och sen tar vi trygghet. Mm. Och då är det ju också viktigt att man känner att det finns någon för en. Och att det är någon som ställer upp för en i vått och torrt. Och det här, om vi tittar då på bonusfamilj, så kan det ju vara en sån sak som, eller ett sånt behov där det kan krocka, för att den känslan man behöver ha av trygghet utifrån det här att det finns någon som alltid ställer upp för mig i vått och torrt. Och så har jag en partner som också behöver ta ansvar för kanske en relation till sin ex-partner, relation till sina barn, och behöver då göra val som kanske inte rimmar med det som den andra partnern tycker.
Mm.
Och då kan det ju den här känslan av trygghet svaja.
Mm. Och jag kopplar ihop den också med jag ser framför mig när det inte känns tryggt, att man faller och att någon ska fånga upp mig. Och i en kärleksrelation så är det ju ganska naturligt att det är kärlekspartnern som fångar upp mig. Men det innebär ju, man kan ju fånga upp på många olika sätt. Och det är mera där kanske jag är inne på, att det behöver ju, att fånga upp kan ju bara handla om att jag finns här rent fysiskt, och jag finns här rent mentalt. Och jag förstår att det här är tufft för dig.
Precis, att man möter varandra. Även om jag behöver ta de här besluten, så kan jag fortfarande vara en trygg person för dig. och att jag stöttar dig i det som är.
Mm. Och det finns ett, motsatsen egentligen är ju att om jag faller symboliskt och jag samtidigt blir anklagad för att fasen kan du göra så här? Är du inte klok liksom? Hur kan du tänka på det här sättet och hur kan du agera och vilket beteende du visar och så vidare och så vidare? Så är ju det raka motsatsen till även om jag finns där rent fysiskt så tar jag ju inte emot dig i det du behöver när det gäller trygghet.
Nej. Och här har ju båda egentligen ett ansvar utifrån dels hur vi uttrycker oss när vi känner oss otrygga. För ibland är det ju att man börjar liksom agera utåt. Liksom, och ja, men det är du som tar de här besluten eller du säger det här eller du gör det där.
Men är det inte där vi reagerar som partner när vi har en partner som är otrygg och visar beteenden utifrån sin otrygghet? Det kan ju vara rädsla till exempel, och att det blir beteenden som man har svårt att möta som partner i det här, och det är då det blir fel.
Precis.
För man vet inte riktigt hur man ska hantera det här. Hur ska man ta emot den här personen?
Nej, och man vill ju ha kontakt. För det är ju det vi vill ha. Vi vill ha kontakt och så får vi inte den. Och då börjar vi istället kanske just det här att någonstans agera på vissa saker. Eller som om du säger eller som du gör. Mm. Så är jag där och petar istället. För att det är också ett sätt att knacka på. Mm. När jag egentligen vill att du ska säga. Det där verkar som att det blir jobbigt för dig när det här händer.
Och då kommer vi ju in på också när det gäller att kanske att vara den trygga punkten. Att ibland är vi lite för snabba för att hitta lösningar. Att vi kommer med lösningar, men gör så här så kommer det ordna sig. Mm. Men det är inte det det handlar om. Utan tryggheten ligger i att bli hörd, att bli sedd och bli bekräftad i det som är svårt.
Precis.
Mm.
Mm.
Kontroll.
Integritet. Trygghet.
Ja.
Och sen kommer vi ju in på tilliten.
Tilliten, ja.
Ja, och de här går som sagt, det här går ju ihop. För tillit handlar ju om att behöva känna att andra människor håller det de har lovat.
Mm. Och jag tänker att tilliten är ju ganska så svag från början i kärleksrelationen. Alltså, eller svag, men att vi håller på. Vi redan från första stund så håller vi väl på att bygga en tillit som någonstans är på nollnivå för att vi känner varandra inte överhuvudtaget. Och sen så börjar vi provtrycka tilliten så att det är någonting som växer, som ska växa fram.
Ja, samtidigt som man kan ju tro att tilliten, alltså att man någonstans är överens och vi har samma värdegrund och vi tycker likadant. Men sen i handling så upptäcker man att, vänta lite, det vi trodde och där vi tänkte att det fanns en tillit, det är inte det som sen visar sig i praktiken. Mm. Om vi tar ett exempel att vi kan prata om att vi tycker att vi ska ha den här gränsen för barnen. Och så säger du som förälder, men jag håller helt med om det. Och sen så kommer barnet och så börjar du göra någonting som inte går i linje med det som vi faktiskt var överens om. Då blir det ju liksom en tillitsbrist.
Mm, ett skav i tilliten.
Precis. Så att då blir det så, men vänta lite nu. Vad handlar det här om? Nu var vi inte överens längre. Och hur ska jag kunna ha tillit till att det vi kommer överens om faktiskt är det som blir?
Mm. Sen skulle jag vilja koppla det här till egentligen förutsägbarhet. Så att man också, det kan ju tangera det som vi har bestämt att nu ska vi försöka lösa det på det här sättet. Eller vi kanske till och med har bestämt att hur vi ska göra. Men så kommer man till en situation som skulle kunna höra ihop med det men ändå inte är samma. Och sen så löser partnern det på ett sätt som gör att men det här har vi ju inte bestämt. Och så kanske man har olika åsikter om, men det här hör inte till det där utan det här är en helt ny grej som har hänt. Ja, då får man ju någonstans ta den diskussionen. Alltså det är inte
det finns inga solklara,
nej, exakt, utan det är ju hela tiden en avvägning här. Men det jag tänker på när det gäller tilliten och mig själv och tillit, din tillit till mig handlar ju Det som jag tycker är viktigt är ju att jag också kan erkänna att det här blev tokigt. Det blev inte riktigt så som vi hade bestämt. Mm. Jag gjorde inte så. Och att man någonstans kan erkänna att så att det inte blir ett motstånd i det här, utan man kan faktiskt säga att nej, det här blir jättefel. Mm. Jag ber så mycket om ursäkt.
Precis. Och jag hade liksom en ambition och en vilja att det skulle bli så här, men så händer det här och då blev resultatet det här. För att någonstans när man tänker liksom att man har de här dialogerna kring om det nu är gränssättning eller vad det än kan vara, så är det ju, jag pratar ju från en plats. Och sen så när barnet, om vi säger att det skulle ha det här med gränssättning att göra, vilket är ett vanligt fenomen också, så kommer barnet, ja men då helt plötsligt kommer jag in från en annan plats i mig. Och det här behöver man ju någonstans bli lite nyfiken på sig själv. Från vilken plats pratar jag? Pratar jag utifrån en kärlek, en rädsla, en sårbarhet, eller från vilken plats pratar jag faktiskt ifrån? För att då kommer vi också se, liksom, men vänta lite här, jag kommer inte kunna hålla det där.
Nej.
För att jag är rädd, om jag börjar sätta de här gränserna som mitt barn inte har haft innan, så kommer det inte vilja komma.
Nej.
Eller jag vill inte göra det för att jag tycker det är skittråkigt att hålla på och sätta gränser varannan vecka. Då går liksom alltid, då ska jag vara liksom dels uppmärksam på vad barnet gör som jag kanske inte har tänkt innan. Plus att jag ska börja bli lite tjatig kanske. Jag kanske inte är beredd på det. Men då är det ju viktigt, om man då tänker tillit, så är det ju viktigare att säga det då. Mm. Och så får vi ta hand om att vi inte tycker lika, än att jag håller med och sen går och gör någonting annat.
Tror du inte att alla känner igen sig i det? Att man någon gång har lovat någonting, men som att man vet redan att det här kommer gå, men jag hoppas att det inte händer, eller jag hoppas att det blåser över på
absolut
något sätt.
Ja. Och jag känner ju igen det mycket i dig. Nej, jag skämtar. Jag känner det alls igen det själv.
Jag känner igen mig själv.
Ja, men det gör jag också. Men det är just det här att börja se liksom, vad är det som, för att jag har en god ambition, men den goda ambitionen är den som kan sen skapa otrygghet, tillitsbrist. Ja, de bitarna. Mm. Och då behöver man bygga det. Det tar längre tid att bygga. Men det tar liksom ibland de här 15 sekunderna att rasera.
Mm.
För att okej, nej men nu höll han eller hon inte det som sa. Inte nu igen. Och där var det igen. Så för varje gång så skalar man ju av det där.
Precis. Så, det var fyra.
Yes. Och sen har vi bekräftelse. Och det är ju så, vi behöver känna att vi våra ansträngningar och det vi åstadkommer både uppmärksammas och uppskattas.
Den tycker jag är oerhört intressant. För just det här med, vi vet vilket engagemang det finns hos både biologiska föräldrar, hos bonusföräldrar. Barn som verkligen anstränger sig och vill göra sitt bästa efter förmåga. Och ändå blir det tokigt och det kan bli konflikter och det skaver och sådär. Men det finns ju något oerhört fint, tänker jag, i engagemanget. Och även om det blir tokigt så har jag försökt. Och det är det här jag klarar av att göra utifrån min erfarenhet eller kunskap eller vad det nu kan vara. Men det vi kan hamna i är ju konflikterna om att göra rätt eller fel. Inte engagemanget och att det finns något gött i liksom att jag verkligen anstränger mig. Jag vill, men det blir jävligt tokigt ibland.
Ja, och att se och att inte ta för givet att min partner ska göra vissa saker, utan att där vara lite nyfiken, att vara lite noga, att se och att faktiskt anstränga sig för ibland är den ansträngningen av vardagen liksom, det bara händer, man ska jobba, det är aktiviteter, det är mat och liksom nattningar, och det är kanske inte alltid man tänker att man ska uppskatta eller bekräfta, men att man faktiskt tar sig den tiden och engagemanget att faktiskt se vad är det min partner har Liksom, vad uppskattar jag? Vad kan jag bekräfta? Vad vill jag bekräfta för? Så att då får man faktiskt ibland göra den, eller inte ibland, men man får göra den ansträngningen. För att om vi inte, liksom, om jag lägger den tiden, och ibland kanske jag lägger tid på dina barn och gör saker som jag egentligen inte behöver göra, så och är det ingen som ser att jag faktiskt gör det. Jag kanske hämtar när, liksom, på skolan eller på någon aktivitet. Jag hjälper till med läxor. Eller jag står och lagar mat 7 dagar. Det är väl klart att det är någonstans att
ja, är schysst, liksom, och jag tänker se. Också så här att motsatsen till det här tycker jag är likgiltighet. Och för mig handlar det egentligen inte om likgiltighet eller att engagera mig i att hämta mina barn om det skulle vara så, eller de praktiska göromål, utan det som skulle kunna provocera mig är likgiltigheten att faktiskt prata om det vi behöver prata om. Mm. Inte det här görandet, utan hur ska vi, på vilket sätt ska vi kunna prata om områden, och när ska vi göra det, och så att den likgiltigheten skulle ju kunna provocera oerhört mycket. Ungefär att jag skiter i det här. Jag är inte intresserad av att prata om det överhuvudtaget. Den är ju...
Ja, och det här med bekräftelse. Och det kan ju också vara... så här, men ska jag bekräfta du gör någonting som vi bara kan förvänta oss ska hända? För det är ju likadant, tänker jag, med våra barn. Men att någonstans säga det liksom som en kärleksförklaring. Att säga att ja, men här har jag en individ som kommer in i mitt liv som gör saker för mig, för kanske mina barn eller vad det nu kan vara. Då är det väl schysst, tänker jag. Mm. Och en skyldighet också att vi faktiskt uppmärksammar.
Mm. Finemang, hör du? Mm. 5 stycken.
Yes.
Och nu har du babblat på så mycket så att tiden är långt över vår ambition.
Ja, och så får det bli ibland. Ja. Men innan vi avslutar så vill jag slå ett slag för webbinariet som vi kommer ha den 25 mars klockan 19-20:30. Där vi ska prata om kommunikation, vi kommer att titta på konfliktmönster, hur man kan göra, och vi kommer också ha en handlingsplan för hur kan man göra när konflikt, när man ska in i samtal, så man vet, vi har de här no-go-zonerna där vi vet att här kommer vi krocka, vad kan vi göra för att komma vidare i de diskussionerna. Och det här är ett webbinar som kommer att spelas in, så kan man inte vara med så anmäler man sig och så får man en inspelning, man får en workbook som man kan jobba vidare med. Och det här är till ett superbra pris, 300. Mm. Både för en själv och för ens partner. Mm.
Det ska bli oerhört inspirerande att tränga in i det.
Yes, det ska det. Jag är superpepp.
Nu ska jag öva på att kommunicera med dig under dagen.
Ja, så det är 15 sekunder eller 14 år.
Ja, exakt. Ja, det är bra.
Yep.
Du, tack för idag.
Tack själv.
Ja, ha en fortsatt fin dag.
Detsamma.
Vi hörs.
Hej då.
Tjing, tjing.